Jag har som överskrift När törnbusken blev kung. När törnbusken blev kung. Under rubrik Kristus eller Antikrist. Matteus 23 och 12 säger Jesus: Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och så går vi till Markus 10, vers 42. Då kallade Jesus dem till sig och sa: Ni vet att de som anses vara folkens ledare uppträder som herrar över dem, och folkens stormän härskar över dem. Orden här i grundtexten betyder att utöva makt och kontroll och herravälde över människor. Men så är det inte hos er, utan den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Ty människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och jag vill bara där säga eller lägga till att det är bara Jesus som kan förändra våra hjärtan så att vi blir Guds tjänare. Utgivande och villiga att ge våra liv för varandra, som vi uppmanas i 1 Johannes 3 och 16. Det är inget som vi har i oss själva. Bakgrunden till den här texten om törnbusken som blev kung, den har vi i Domarboken kapitel 6 till 8. Om Gideon, och jag kommer bara ta lite sammanfattning här om vad som hände i den här bakgrunden så att säga. Det står att Gideon var oansenlig och ringa, det var hans egna ord, när Gud kallade honom till sitt redskap för att rädda landet från fienderna. Midjaniter, amalekiter, österlänningar, talrika som gräshoppor, står det. Då var de många, förstår vi. Israels folk, eller Israels barn som det uttrycks i texten, hade avfallit till avgudadyrkan. Och därför hade Gud överlåtit dem åt midjaniterna i 7 år, kan vi läsa. De tillbad samma avgudar då som midjaniterna. Men nu ropade folket till Gud i sin nöd. Gideon var ingenting i världens ögon. Men han var en övervinnare när han levde och handlade i Jesu seger. För Herrens ängel, som sonen eller Jesus ofta ju kallas i Gamla testamentet, uppenbara sig för Gideon när han höll på att rädda mat eller gömma undan vete undan från fienderna. För fienderna förstörde och brände upp all säd på fälten i Israel, och det ledde naturligtvis till svält. Bildligt eller symboliskt kan vi jämföra det här med när fienden stjäl och förstör Guds ord, den andliga maten från folket. Och vi har kunnat se på internet hur demonstranter i BLM och Antifa, Black Lives Matter och Antifa i Portland, USA, har bränt upp biblar den senaste tiden. Där hatet är drivkraften. Men vi kan också framförallt kanske jämföra med att Guds församling infiltreras genom mängder av böcker som inte alls är sunda, utan vilseleder och utarmar Guds folk i andlig svält. Böcker av falska lärare. Jesus sa till fariserna, vi läser Markus 7 och 7. Förgäves styrkar de mig, eftersom de läror de förkunnade människobud. Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar. Och människobud och människors stadgar upphöjer alltid människan och förminskar Gud. Så fungerar det. Gideon här fick mod på Guds befallning att först av allt riva ner Baalsaltaret och Aseran. Aseran är ju den där som är ofta förknippad med modergudinnan, himlens drottning. För avgudar måste först raseras och falska läror måste bekännas och förkastas först. Folket sa: Nu måste han dö. Så långt hade avfallet gått. Så nu ville man döda Gideon. Men Gideons pappa gick till försvar. Han sa, är Baal Gud? Så kan han väl försvara sig själv. När nu någon har brutit ner hans altare. Någon har brutit ner hans altare. Gideon var rädd, så han gjorde det på natten. Och Gideons pappa vågar kanske inte direkt säga att det var hans egen son. Men i alla fall, det kom ju fram vad som hade hänt. Och Gideon blev nu kallad Jerubbaal, som betyder låt Baal försvara sin sak, eller låt Baal själv försvara sin sak. Sen byggde Gideon ett altare åt Herren på den plats där Herrens ängel hade uppenbarat sig. Och innebörden andligt sett kan vi säga, det beskriver att resa upp korset, att stå på den fasta grundvalen, på klippan Kristus, och stå för, predika Guds evangelium och skriften alena, Guds ord alena, som Luther uttryckte det. Herrens ängel, Jesus alltså, visade Gideon genom den uppenbarelsen han fick att det är inte på dig det beror. Lita på mig och mitt fullkomliga offer och min fullkomliga seger. Gud behövde inte någon med hög position eller kändisskap. Ingen sån där nyckelperson som vi kan ibland prata om. Gud behövde inte heller många i antal. Tvärtom. Med en liten armé på 300 man använde Gud Gideon för att lära Israel att inte vara beroende av mängd och antal eller mänsklig vishet och kraft. Men Gideon var sänd av Gud. Där låg det avgörande. Där låg det nödvändiga. För den som är stark, det är den som går med Gud, även om man är ensam. Och Gideons armé måste vara få, sa Gud till dem, för att de skulle förstå att detta kan bara Gud utföra. Det var en pastor en gång som sa till mig, som till försvar för den organiserade ekumeniken som SKR står för, han sa, om vi är många är vi starka. Nej. Jag glömmer det aldrig, för jag blev chockad att en pastor kunde säga något sånt faktiskt. Då har man faktiskt sin tillit på helt fel plats. Och är kanske på fel väg. Guds val eller människans val. Och då läser vi Domarboken kapitel 8 från vers 22. Israeliterna sa till Gideon, härska du över oss. Och sedan också din son och din sonson, för du har räddat oss ur midjaniternas hand. Men Gideon svarade dem, jag ska inte härska över er och min son ska inte heller härska över er, utan Herren ska härska över er. Den här begäran som folket hade, det bottnade i att Guds folk, Guds utvalda folk, de ville vara som världen, de ville vara som hedningarna. De vill ha en kung som alla andra. Och den kungen skulle då ersätta Gud. De vill anpassa sig till världen, tvärt emot vad vi läser om i Romarbrevet 12 och 2. Och människors gillande och ära stod högre än Guds. Och det är alltid lika förrädiskt. Och på något sätt så föll Gideon för smickret och berömmet från folket efter den här stora segern. Och i vers 24 säger Gideon, en sak begär jag av er, att var och en av er ger mig den öronring han har fått som byte. Fienderna har nämligen öronringar av guld eftersom de var ismailiter. Och sen räknas det upp i nästa vers guld och en mängd dyrbarheter som han fick av bytet. Och i vers 27 läser vi, Gideon lät göra en efod av detta och satte upp den i sin stad Ofra. Hela Israel höll sig trolöst till den och den blev en snara för Gideon och hans hus. Framgången och rikedomen av bytet blev alltså till en avgud. Tänk vad viktigt det är att vaka och hålla ut hela vägen. bli bevarad till slutet. Vi sjunger det Gud som all äran ska. Bara han ska äran för sitt verk. Och segern berodde inte på Gideons vishet eller kraft eller stora ledarförmåga. Det var helt och hållet Gud som verkade när Gideon var en ödmjuk tjänare. Och sa Jesus, den som ödmjukar sig. Våra andras tjänare. När han levde i trohet till Guds befallningar och beroende av den helige ande. Vi går till vers 33, kapitel 8, domarboken då. När Gideon var död var Israels barn trolösa igen och höll sig till Baalerna. Det gjorde Baal-berit till Gud åt sig. Och Baal-berit betyder på hebreiska förbundets herre. Men det handlar om denna världens Gud alltså. Mammon kan vi säga. Som upphöjer jaget och försvarar alla köttsliga begär och så vidare. Och Jesus säger ju i Matteus 6 och 24. Ingen kan tjäna två herrar. Ingen. Antingen kommer han då att hata den ena och älska den andra. Eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra eller förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mamma. I vers 34, domarboken, Israels barn tänkte inte på Herren sin Gud, som hade befriat dem från alla deras fienders hand runt omkring. Alltså Israels barn glömde allt gott som Herren hade gjort för dem. Inte bara den här segern, utan i många år, från så många fiender. Men det är vad som händer när man försöker tjäna både Gud och mammon. Och inte längre ta Guds ord på allvar. Jaget blir större och Gud förminskas. Vers 35. Inte heller visade det Jerubaals, Gideons, alltså hus, någon kärlek i gengäld för allt gott som han hade gjort mot Israel. Otacka världens lön finns det ett gammalt talesätt. Och i domarboken 8 och vers 30-32 det berättas att Gideon eller Jerubal då hade många hustrur. Det var ju vanligt på den här tiden, på gamla testamentets tid. Och han hade 70 söner. Han hade också sonen Abimelech med en bihustru, en slavinna. Och i kapitel 9 från vers 2 det läser vi vad Abimelech nu säger. Säg så här till alla män i Sikem. Vilket är bäst för er? Att alla Jerubals 70 söner råder över er eller att en enda man råder över er? Kom också ihåg att jag är ert kött och blod. Abimelech utgav sig alltså för att måna om folkets bästa. Vi måste ha en röst, en stark ledare. Och jag tycker att ekot hörs ända in i vår tid, va? Då talade hans morbröder allt detta till hans förmån inför Sikems alla män. Dessa blev vunna för Abimelech, ty de tänkte, han är ju vår broder. De gav honom 70 siklar silver ur Baal-berits tempel. Och för dessa anställde Abimelech löst folk och äventyrare som följde honom. Därefter begav han sig till sin fars hus i Ofra och dödade där på en och samma sten sina bröder, Jerubals 70 söner. Vi vet att maktmänniskor brukar tysta alla som kan vara ett hot, va? Till och med i godhetens namn. Men Jotam, Jerubals yngste son, kom undan eftersom han hade gömt sig. Sedan samlades alla män i Sikem och alla i Milo och gick bort och gjorde Abimelech till kung vid terebinten där minnesstenen står i Sikem. Vad är det vi har att göra med här? Jo, en antikrist. En antikrist. Han är ju vår broder. Johannes skriver om antikrister och om den sista antikrist i första Johannes brev 2 och vers 19. Från oss har det utgått, men det hörde aldrig till oss. Vers 26. Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. Leda er vilse. Det vill säga bort från den innerliga gudsrelationen. Bort från Guds ord och Guds vilja. För antikrist ande fokuserar alltid mer på människors förmågor. Och församlingens storhet. Än på Jesus Kristus. Jotam, som namnet betyder Herrens fullkomlighet. Den enda brodern alltså som överlevde. Han blev en röst för sanningen. En profetröst. Och nu säger han, Domarbok 9 från vers 7. När man berättade detta för Jotam gick han och ställde sig på toppen av berget Gerizim. Och ropade med hög röst till dem. Och berget Gerizim, det var där som han hade läst upp välsignelserna. På Mose befallning, han fick befalla det innan folket gick in i landet. Man hade ju två berg. Och detta var välsignelsernas berg. Hör på mig, ni män i Siken, för att Gud också må höra er. En gång gick träden för att smörja en kung över sig. De sa till olivträdet, blir du kung över oss? Men olivträdet svarade, skulle jag avstå från min olja som ärar Gud och människor ärar mig för och gå för att svaja över de andra träden? Med andra ord, skulle jag kliva upp, upphöja mig till en mänsklig position och makt och förlora det Gud har gett mig? Nej, jag vill tjäna Gud i ödmjukhet. Då sa träden till fikonträdet, kom, blir du kung över oss? Men fikonträdet svarade, skulle jag avstå från min sötma och min goda frukt och gå för att svaja över de andra träden? Och jag skulle vilja säga med andra ord, skulle jag byta ut Guds godhet för att bli upphöjd av människor? Nej, jag vill tjäna Gud i ödmjukhet. Vara Guds tjänare. Då sa träden till vinstocken, kom, blir du kung över oss? Men vinstocken svarade, skulle jag stå från min vinmust som gläder gudar och människor och gå för att svaja över de andra träden? Eller skulle jag följa en främmande ande istället för Guds ande? Nej, jag vill tjäna Gud i ödmjukhet. Då sa alla träden till törnbusken, kom, blir du kung över oss? Törnbusken svarade träden, om ni av uppriktig mening vill smörja mig till kung över er, kom då och ta er tillflykt under min skugga. Och uttrycket under min skugga i Gamla testamentet på hebreiska, det är ett uttryck som bara tillfaller Gud. Törnbusken Abimelech ville alltså upphöja sig och göra sig själv till Gud och verka omtänksam. Och här ser vi Satan när han kommer som en ljusets ängel. Jag har försökt att finna skugga under en törnbuske. Den bilden är väldigt talande. Jag kände på törnbuskar när vi var på Hönö sist. Vi var i Ersdalen och smög på en vasssångare. En småfågel alltså. Och den höll till i vassen. Men däremellan, vi skulle ju fota. Jag skulle fota och komma så nära som möjligt. Men det var fullt med törnbuskar emellan. Desto närmare en törnbuske, desto mer skador och rivsår. Om inte, fortsatte Jotam, skall eld gå ut från törnbusken och förtära sedrarna på Libanon. Med andra ord, han styr genom hot och kontroll. Och den som inte böjde sig för Abimelech skulle straffas hårt. Lyssna nu. Har ni handlat rätt och riktigt när ni gjorde Abimelech till kung? Har ni handlat rätt mot Jerubala hans hus? Och har ni lönat honom efter hans gärningar? Jotams liknelse säger ju här att de ödmjuka vägrar att upphöja sig eller kliva upp. Men den högmodige vill kliva upp. Till allas fördärv. När människor tar Guds plats. Det borde ha varit uppenbart för alla här att Abimelek var en ogudaktig ond ledare. Han levde i laglöshet och synd. Han var en mördare. Och vi går tillbaka till 1 Johannes 3 och 15. Vi vet att vi har gått över från döden till livet. Vi älskar bröderna och systrarna. Den som inte älskar blir kvar i döden. Den som hatar sin broder är en mördare. Och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. Och Abimelek hatade och mördade de han visste inte skulle acceptera honom som kung. Men när kompromissen har fått ingång och bibelordet kanske har omtolkats, då kan man försvara nästan vad som helst. Det händer idag att maktmänniskor splittrar hela församlingar men ändå välsignas att fortsätta i tjänst. Hur gick det då för Abimelek? Ja, det läser vi om i domarboken 9 och 22. Jag hoppar över det som hände där. När Abimelek hade härskat över Israel i 3 år sände Gud en ond ande, eller en tvedräcksande, alltså fiendskap, mellan Abimelek och männen i Sikem. Så att dessa avföll från Abimelek. Vi går till vers 55. När nu israeliterna såg att Abimelek var död, gick var och en hem. Så lät Gud Abimelek få igen det onda som han hade gjort mot sin far, då han dödade sina 70 bröder. Och allt det onda som Sikems män hade gjort, lät Gud komma tillbaka över deras egna huvuden. Så kom Jotams, Gideons sons förbannelse över dem. Och en ond ande utgår aldrig från Gud, men Gud tillät den att utföra ett syfte. På samma sätt är antikrist ande verksam idag, det vet vi. Och den som ser ut att vara den falske profeten samlar alla kyrkofamiljer och religioner till en ny religiös världsordning. Muslimer och kristna ber till samma Gud, säger han. Påven. De är våra bröder. De är våra kära bröder. Men därmed förnekar han att Jesus är enda vägen till Gud. Vi ska be för muslimerna. Vi ska inte hata. Men vi ska be för muslimerna att de upptäcker Jesus och blir frälsta. Det är det vi ska göra. För vi tillber inte samma Gud. Det finns bara en levande Gud, Bibelns Gud. Sikem, hade den här platsen, hade tidigare varit kananeiskt. Och jag tycker det är intressant att se parallellen här, för när Israels folk alltså drogs tillbaka till samma avgudar, avföll från Herren sin Gud, så dras de tillbaka till samma avgudar som kananeerna. Det är samma med när kristna börja kompromissa och i värsta fall avfall, så dras man tillbaka till katolicism och religionssynkretism. Samma händer igen. Vi måste göra upp med sådana rötter, farliga rötter. Och den falske profeten har en mängd nutida Baals profeter till sin hjälp. De finns i många sammanhang. Men de som vi ofta nämner är ju nyapostoliska reformationen, för där finns det ju otaligt många som har infiltrerat och påverkat i stort sett hela kristenheten idag. Det trodde vi faktiskt inte på 90-talet, att det skulle gå så. Men så är det idag. Jag skrev ett par kommentarer på ett forum på internet. Det var någon som försvarade de här och försvarade en konferens, stor jättekonferens, som vill ena kristna till en världskyrka och promotar Sjubergenläran. Där kan vi snacka om att ta makt och upphöja sig över alla samhällets så kallade 7 pelare, 7 sfärer, 7 berg. Och jag har nämnt det förut och jag har nämnt namnet förut, men jag tycker att han på något sätt är den som en förebild för otroligt många av dessa så kallade apostlar och profeter och sticker ut liksom på ett särskilt sätt. Jag skrev så här. Att Kenneth Copeland har varit en av talarna på Empower 21 räcker så gott för att förkasta alltihop. Det kan jämföras med att be kung Ahab och drottning Isabel i Gamla testamentet att vara huvudtalare på konferens. Eller varför inte vilken Baals profet som helst under profeten Elias tid? Man hör ibland att den och den har omvänt sig. Ja, men allt för många verkar ta sig en kallelse som de inte har fått från Gud. För de själviska ambitionerna lyser ju rakt igenom. Och min kommentar var, de borde nog inte enbart vända om, utan också borde många kliva ner från predikstolen, från talarstolen. Jesus sa ju, många falska profeter ska träda fram och bedra många. Det sker framför våra ögon idag. Profeten Mika fick förmedla Guds ord. Kapitel 3 och 11 i Mika bok. Stadens hövdingar dömer för mutor. Prästerna undervisar för betalning och profeterna spår för pengar. Ändå stöder de sig på Herren och säger, är inte Herren mitt ibland oss? Olycka ska inte drabba oss. Därför ska Sion för er skull plöjas upp till en åker. Jerusalem blir en stenhop och Tempelberget en skogbevuxen höjd. Och den profetian uppfylldes bokstavligt. Paulus skriver ju att den som predikar evangeliet har rätt att leva av det, så det är inte alls fel att ha avlönade predikanter. Det är helt bibliskt. Men det här handlar om något annat. Dessa framgångspredikanter som upphöjer sig och samlar skaror för att bli rika och kända och få makt och så vidare. Och budskapet blir därefter. En sann omvändelse, den visar sig i biblisk klarsyn. Och att man varnar för sin tidigare villfarelse. Och sådana goda exempel finns, men de är ytterst få. Och vi kanske ska be att det blir fler innan det är för sent. För de lever farligt. En ogudaktig mänsklighet kommer att välja en törnbuske, antikrist, som kung och världsledare. Han kommer också att tala för mänsklighetens bästa. Fred och rättvisa. Rädda planeten. Ena alla människor. Göra den här världen god. Men han kommer att kalla det onda gott och det goda ont. Och upphöja sig själv till Gud, säger Bibeln. I Johannes 16:1 säger Jesus, detta har jag talat till er för att ni inte ska komma på fall. Ni kommer att bli utstötta ur synagogorna. Ja, den tid kommer då var och en som dödar er ska tro sig tjäna Gud. Och synagogan var ju på den tiden den sociala tryggheten man hade. Och det ska de göra det för att de varken känner fadern eller mig. Men det här kommer alltså ske i Guds namn, enligt Jesus. Lukas 21:17. Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud ska gå förlorat. Genom att stå fasta ska ni vinna era själar. Vad är då problemet? Om man vill ha en bättre värld. Man vill göra världen bättre. Man kanske har goda intentioner. Ja, vad var problemet med många skriftlärda och fariser på Jesu tid? Jo, det var att de litade på sina egna gärningar och därmed sin egen rättfärdighet. För människor vill inte höra att vi inte är goda innerst inne. Den godheten, inom citationstecken, som förnekar eller försvarar synd och syndens konsekvens är ond. Och en fiende till Gud. Och fariser och skriftlärde hatade Jesus för han sa dem sanningen. De vägrade erkänna och bekänna sin synd. Och ta emot den enda räddningen. Jesu frälsning, Jesu rättfärdighet. Därför dödade de också Jesus. Utlämnade honom till att dö. Att dödas av hedningarna. Vi är inte kallade till någon gärningslära eller rädda planetenreligion som ersätter eller troligtvis kommer utan tvivel, skulle jag vilja säga, kommer att ersätta missionsbefallningen. Vi är kallade att ledas av den helige ande in i det som Gud har förberett för var och en. Och det talar inte världen om vad det är. Det är Guds ande som gör. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Vi ska inte drivas av dåligt samvete och skuldkänslor som man så gärna gör i världen. Världens propaganda och påtryckningar. Både med när det gäller klimat och annat. Vi kan inte strida emot eller försöka hindra mörkrets makter när Gud tillåter att det kommer över jorden. Men vi kan ödmjuka oss inför Gud och inför hans ord. För han ska strida för sina barn. Och Guds seger är redan vunnen på Golgata i Jesus Kristus. Den sista antikrist kommer också ha några år att regera. Det ska leda till så stort fördärv att man måste förundra sig, profeterar Daniel kapitel 8. En vedermöda som världen aldrig tidigare har sett, beskriver Jesus. Den värsta nöden i historien globalt. Men sen griper Gud in. Daniel 7:25 läser vi, denne ska tala mot den högste, alltså antikrist, och ansätta den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar. Ja, vi kan nog tänka oss att det handlar om att förändra och omtolka Bibeln. Och den tiden ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. Det är ju 3,5 år profetiskt. Men i andra test 2:8. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Universums sanne kung ska komma tillbaka. Och han är alltigenom god. Vi läser i Filipperbrevet 2:6. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt, och han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Och hans namn är Jesus, han som är vägen och sanningen och livet. Vill vi ödmjuka oss inför Gud och gå korsets väg i Jesu efterföljelse till slutlig seger? Eller följa antikrists väg i självupphöjelse till slutligt fördärv? Vi har ett val att göra. Vem vi vill följa. Det stod en minnessten i Sikem, och det var där som Josua ställde Israels folk inför det valet och sa de välkända orden: men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Jag tror att vi alla är med i den bekännelsen idag. Men jag hoppas att många, många fler tar emot det och väljer den vägen, den rätta vägen, den sanna vägen. Och det är ju faktiskt väldigt underbart att känna sig liten inför en så underbar och stor och mäktig Gud som vi har. Amen. Tack Herre. Tack Jesus att du är vår kung. Och tack att du har talat om för oss vad som ligger i framtiden. Vi vet inte exakt när allt kommer. Vi ser vad som pågår i vår värld. Men vi har dina löften och du är med dina barn varenda stund, varenda dag, hela vägen. Och så ber vi också för våra släktingar och vänner, alla som vi nämner inför dig Herre, att de också ska få komma på den här vägen. Välja din väg och följa dig, de som inte än gör det. Men tack att du kallar och vakar och talar till människor och drar människor. Tack att du verkar. Amen.